Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du har lovat att vara med oss och ge ditt ord oss i den rätta stunden. Så kom du och ge mig ditt ord, det som jag ska förkunna idag. Och hjälp oss att med öppna öron och öppna hjärtan ta emot ditt ord så att det blir till välsignelse i våra liv. Amen. Vår predikotext är episteltexten som vi redan hörde, men vi ska lyssna på den en gång till. Den är kort och det är mycket väsentligt att vi präntar in de här orden. Det är alltså Kolosserbrevet 4, 2-6. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sant. Amen. Visst är det spännande med hemligheter. Det är ju så att när någon säger att får jag berätta en hemlighet för dig, så är det någonting som är ett speciellt förtroende. Och det ska vi inte föra vidare. Utan en hemlighet, så det är någonting som ska stanna oss emellan, den som berättar och den som får höra det. Vi har fått någonting speciellt som bara vi har fått rätt att höra. Men det är inte så med Kristi hemlighet som den här texten talar om. Det är inte en sån hemlighet som Paulus i Kolosserbrevet viskar i vårt öra och säger sen, berätta inte det här för honom. Nej, tvärtom. Det här är en sak som han vill ska spridas. Så det här ordet hemlighet har en lite annan betydelse än det som vi säger, när får jag berätta en hemlighet för dig. Det här är någonting som vi inte har förstått oss på, men som nu har blivit avslöjad, som vi har fått lära att förstå. Vad är det för hemlighet? Vi ska ägna oss åt temat Kristi hemlighet i den här predikan. Och vi ska ställa två frågor som vi ska svara på med hjälp av en rad bibelord. Första, vad är Kristi hemlighet? Det andra, vem ska predika Kristi hemlighet? Vi börjar då med frågan, vad är Kristi hemlighet? Jag kommer att läsa en rad bibelord, för det är många ställen som talar om det här. Och de här ställena kan ge oss ljus över det här begreppet så att vi förstår vad det är som Paulus talar om. I första Timoteusbrevet i tredje kapitlet finns det två verser där Paulus talar om trons och gudsfruktans hemlighet. Men vi ska, som det första ställe jag citerar, läsa i Kolosserbrevets andra kapitel, lite tidigare i det här brevet som vi just har som text. Han skriver så här: jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger oss rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. Guds hemlighet Kristus. Hemligheten beskrivs alltså med namnet Kristus. Alltså det är den frälsningsordning som Gud planerade redan före världens grundläggning. Vi går till Romarbrevet 16. Där beskriver han hemligheten så här: Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjort känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att föra alla folk till trons lydnad. Här kommer vi in på en speciell betydelse av hemligheten. Hemlighet är egentligen ett ord som vi också har på ett annat svenskt ord. Mysterium, från grekiskas mysterion. Och det är ett ord som då säger att det är någonting som som vi inte fattar liksom så där automatiskt, utan som ligger bakom en outgrundlig sanning. Nu är det här mysteriet som Paulus för oss in i någonting som vittnar om att Guds ord ska uppenbaras för alla folk och inte bara för judarna. För han skulle föra alla folk till trons lydnad. Det här får vi veta ännu mera på några andra ställen. Först Efeserbrevet 1. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Och lite längre fram i det tredje kapitlet kommer det fram ännu tydligare. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor, så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Nu kommer det viktiga sen här, definitionen på vad denna hemlighet är. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Här avslöjar Paulus hemligheten. Att Paulus predikar Kristi hemlighet hör nära samman med hans speciella uppgift att predika för hedningarna. Han kallas hedningarnas apostel. Och varför kallar han det här en hemlighet? Jo, för att det som han skriver, hur det i Gamla testamentet i forna generationer inte var känt för människor på det sättet som det nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Den var antydd. Det finns ställen i Gamla testamentet som berättar om det här, att evangeliet är till för alla människor, att evangeliet också ska predikas för hedningarna. Tänk bara på det som Gud uppenbarade för Abraham när han kallade honom från det främmande landet till Palestina. Då sa han, i dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Men det tydligaste stället finns ändå kanske i Jesaja 49. Där Herrens ord om Messias återges så här. Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning, ända till jordens yttersta gräns. Nu har vi alltså svarat på frågan, vad är Kristi hemlighet? Jo, att evangeliet ska uppenbaras och predikas för alla folk i hela världen. Därför har det predikats också för oss, som ju har hednisk härstamning enligt det bibliska begreppet. Då kommer vi till den andra frågan, vem ska predika Kristi hemlighet? Ja, i första hand är naturligtvis Paulus som predikar. Men han talar i vi-form och då tar vi första biten av texten. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för var skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Paulus hade fått ett särskilt uppdrag av Jesus Kristus själv. Och det uppdraget presenterar han i alla sina brev, som också är Kolosserbrevet, från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Och ännu tydligare i Galaterbrevet, från Paulus apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Och lite längre fram i vers 11 berättar han om sin kallelse så här. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Apostel betyder sändebud. Det är en representant för en som vill framföra ett budskap. En ambassadör, en herald som ska bära fram ett bestämt budskap. Det har Paulus fått i uppdrag att göra. Gud hade valt honom som var en nitisk farisé och förföljde Guds församling. Och han tog fast honom på Damaskusvägen. Och så gav han honom i uppdrag. att predika. Kommer vi till frågan, vem ska predika idag? Vi ska börja svara på den frågan med att först citera Petrus i hans första brev i det andra kapitlet. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här talas det om att förkunna. Vem riktar sig Petrus till? Han talar om prästerskap, men det är ingalunda så att han bara talar om präster. Han citerar från andra Mosebok där Gud talar till Israels barn, hela menigheten vid Sinai. De hade utvalts av Gud till ett egendomsfolk, ett Guds eget folk. De avskildes från andra folk för att fostras till lydnad. Avsikten med det var att den frälsningslinje som Gud hade valt genom Abraham, Isak och Jakob och sen via deras ättlingar skulle föras vidare genom och slutligen att Jesus skulle födas, Messias, och bli världens frälsare, inte bara för Israels barn utan för alla människor. Det var alltså inte bara för Israel, som ju är ett annat namn på Jakob, hans efterkommande, som vi normalt kallar judar, som det här evangeliet skulle uppenbaras för, utan för alla människor i hela världen. Nu riktar Petrus sina ord. Han riktar dem speciellt till de utvalda, som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Det är det. Den del av världen som vi idag kallar Turkiet. Där fanns det kristna församlingar som Paulus grundade. Och de församlingarna, de var aktiva kristna på den tiden. Det är ju någonting annat idag tyvärr. Och till dem riktar sig Petrus. Nu var de flesta där i de församlingarna hedna kristna. Så de var inte judar av börden. Utan han riktar sig till dem. Som en gemensam grupp människor. Guds eget folk. Alla var ett. Det är så som Paulus också säger i Galaterbrevet. Nu är det inte mer jud eller grek. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Där har vi på nytt den här hemligheten. Hedningarna har samma arv som judarna. Ska då alla kristna predika Guds ord? Ska vi alla predika och förkunna? Svaret är både ja och nej. Ja på ett sätt. Därför att vi alla har var och en på vår plats i uppgift att berätta om Guds härliga gärningar för våra medmänniskor. Både med ord och i våra liv. Det är vårt privilegium och det är också vårt uppdrag. Därför har Gud gett oss olika gåvor. För att vi var och en ska använda de gåvorna i evangeliets tjänst. Som dagens evangelium säger, eller dagens tema, så är vi kallade att vara goda förvaltare av Guds nåd. I det här uppdraget ger Paulus oss en förmaning. Det är vår text igen. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Ta vara på varje tillfälle. Var inte försumlig. När det gäller att ge skäl för din tro, men svara klokt, i all vänlighet, men så att ditt tal är kryddat med salt. Lite märkligt där, lite hemligt det också. Vad betyder det att vårt tal ska vara kryddat med salt? Jesus sa ju i bergspredikan, ni är jordens salt. Saltet har en sådan egenskap, att det svider i sår. När människor har blivit tilltuffsade och kritiserade av lagens ord, eller när man märker att man inte har gjort det som Gud kräver i sitt ord av oss, så då svider det. Vi behöver använda lagens förkunnelse, påpeka vad Gud har lärt oss. Men det konserverar också maten så att det står sig, den maten står sig. Och för att vi ska få trygghet på det sättet som vi har när maten är välkött, så att den inte ruttnar, så behöver vi någonting annat. Vi behöver evangelium. Vi behöver lära oss tränga in i evangeliet, det vill säga vi behöver känna Jesus. Känna Jesus, vad han har gjort för oss och varje människa i hela världen. Att han har lidit och dött för oss, för att ingen ska gå förlorad, utan för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det här ska vi kunna svara var och en. Det förutsätter en kunskap. Det hör till församlingens skyldighet att så sätta sig in i Guds ord, att vi vet vad vi ska svara. Och vet vi inte det direkt, så ska vi återkomma. Då ska vi gå till Bibeln. Då ska vi lyssna och lära vad Herren säger genom sina apostlar och profeter. Men sen finns det också ett nej till vår fråga. Ska vi alla predika? Nej, vi ska inte alla predika om vi med det menar att stiga fram inför församlingen och utlägga Guds ord i predikan och undervisning. När jag gör det idag så gör jag det i kraft av en särskild kallelse som församlingen har riktat till mig och har välsignat mig för den här uppgiften tillsammans med andra pastorer. Det här är en speciell kallelse att predika, och det har Gud inrättat så att han kallar några till särskilda uppdrag att på församlingens uppdrag tala Guds ord. Paulus beskriver det så här i Efesierbrevet 4. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Gud kallar tjänare till särskilda uppdrag. Han vill att allt ska gå till med ordning i församlingen, så som han också genom Paulus skriver i 1 Korintherbrevet 14. Låt allt ske värdigt och med ordning. När Paulus lämnade Kreta ger han oss uppdrag via Titus att ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste. Det här är ett uttryck för att Paulus vill att det ska finnas särskilda män som på Kristi vägnar uppträder med förkunnelse. Det ord som här översatts med äldste, det är presbyteros, eller presbyteroi i pluralis. Därifrån har vi ärvt det svenska ordet präst. Men vi ska observera att det ordet inte är detsamma som Petrus använder i ordet om det kungliga prästadömet. För där handlar det om offerprästerna som i Gamla testamentet hade möjlighet att, och rättighet att gå in för Gud i templet och offra. Sådana präster har vi inte längre annat än som allmänna präster i det allmänna prästadöme som får genom Jesus gå fram och offra oss själva till ett lovets offer, som det heter i Romarbrevet 12. Nej, vi har en präst, det är Kristus. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste. Han gick in för Guds tempel när han på korset dog för våra synder. Och när han dog, då öppnades förlåten till det allra heligaste som ett bevis. Nu är det öppet. Nu är det öppet för vem som helst att gå in i det heligaste, i himlen. Det finns inget längre som hindrar. Jesus har utverkat full förlåtelse för alla människors, alla synder. Och han predikade för oss genom sina apostlar och genom sina pastorer eller tjänare idag. Och det här, det är den stora uppgiften som Paulus speciellt hänvisar till. Att kunna predika med de rätta orden. Att vara ett rätt sändebud i Kristi kyrka. Det här uppdraget brukar vi också kalla för herdeuppdrag. Och det är på latin pastor. Så därför brukar vi ofta tala om pastorer som har den här uppgiften. Paulus beskriver det här i sitt avskedstal till de äldste från Efesus i Apostlagärningarna 20. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Men Paulus riktar sig också med en annan förmaning till församlingen. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Därför ska vi fråga oss idag, hur är det med ditt och mitt böneliv? Har vi uthållighet, sådan som Paulus efterlyser, förmanar oss till? Orden vaka och be säger oss att bönen ska vara något mer än att knäppa händerna till bordsbön och aftonbön. Det kan ju ofta bli en rutin som vi inte tänker desto mer på. När Paulus till Thessalonikerna skriver be utan uppehåll, då menar han att vi ska ha den öppna kontakt till Gud i varje situation i vårt liv och ständigt leva i denna kommunikation och lämna fram våra önskningar, och då inte minst önskningar att evangeliet ska bli predikat i klarhet för alla människor. Och därför behöver pastorerna förböner inför predikan. Vi lever en ständig farosituation i kampen mot mörkrets makter. När vi utsätts för någonting särskilt allvarligt, till exempel en nära familjemedlems svåra sjukdom och kanske inför döden, då är det lätt att be. Då ropar vi till Gud, och det ska vi göra. Men det ska vara ett normaltillstånd att vi ber, för vi lever i ständig fara här i världen. Ständig fara. Och det finns omkring oss en massa människor, kanske i vårt hem och på vår arbetsplats, som är på den breda vägen som leder till fördärvet. Så det finns orsak att be för alla människor som vi möter, särskilt dem som vi är nära. Fast Gud har all makt att öppna och stänga dörrar, ska vi flitigt be att han öppnar dörren till våra gudstjänster, för dem som inte lever med Jesus. Och församlingen har som ett allvarligt uppdrag att be att predikanten ska kunna framlänga Guds ord med de rätta orden. Ibland klagar vi över att predikan inte ger någonting. Men har vi bett att predikanten ska få de rätta orden? Församlingen som lyssnar ska inte bara pröva det som sägs, vilket också är viktigt, utan börja med att be för den som predikar och fortsätta att be utan uppehåll, uthålligt. Inte bara när han predikar, utan också före, så att han får det rätta ordet i sina förberedelser. Det är nämligen ett livsavgörande uppdrag att predika Guds ord, och det behöver beredas i bön både av predikanten och av åhörarna. Och vi ska också be att Gud öppnar vårt eget hjärta så att vi kan rätt ta emot Guds ord och föra det vidare när den stunden ges. Så visst finns det förvaltaruppgifter för oss alla, och det ska vi be om. Men sedan han kommit att själv hos mig bo, att själv hos mig leva och vandra, hur vill han att jag ska bevisa min tro och prisa hans kärlek för andra? Hur vill han att jag ska upphöja hans nåd som varit så mäktig i råd och i dåd? Jo, därmed att jag i hans namn går och stad och visar min nästa till livet. Och ger allt för intet, så tacksam och glad, det Herren mig syndare givit. För intet ger Herren förlåtelsen än. För intet åt andra, jag ger den igen. Ja, kära Herre, hjälp oss att bära ut det budskapet med de rätta orden som du ger oss, inte dem som vi tänker ut själva. Och lär oss att vara flitiga bibelläsare för att vi ska lära oss hur vi ska svara var och en. I Jesu namn. Amen.